Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med ett fullmatat avsnitt. Makoto Asahara och jag är det som rattar. Vi ska även ringa upp Johan Flink så vi ska få en rejäl genomgång och analys av Malmö. Och vi har med Mohamed Jihas som ger oss det senaste från Hammarbylägret. Och om vi börjar i Stockholm då, vi har ju väldigt många intressanta matcher att gå igenom här, men om vi börjar i Stockholm så får vi säga derbyt mellan AIK och Djurgården på Friends, tvillingderbyt. 1-0 till AIK, allt som vanligt tyckte de. Men det jag reagerar på främst innan vi går in på matchen, det var tifona. AIKs tifo med AIKs lir, smoking lir. Det var ju helt fantastiskt. Det är ett av de snyggare AIK-tifon jag har sett på många år.
Vad tycker du om det? Jag håller med, men där man ska säga överlag den här säsongsinledningen.
Ja.
Vilka tifon i på alla arenor vi har sett.
Cassini också, det var ju fantastiskt.
Fantastiskt. Man har inte sett så här, IFK Norrköping göra den typen av tifon så ofta. Och nu gör man det liksom i varje match vi ser tifon, i varje lag. Så att det är ju bara stort, alltså bara lyfta på hatten för tifoverksamheten runt om i landet, för att den har varit alldeles, alldeles strålande inledning. Och det märks hur mycket publiken har saknat det här med fulla läktare, hur den här pandemin har tagit. Och man har haft så mycket tid att spåna på tifon, fundera på grejer. Nu var ju Cassini såklart av andra anledningar.
Men
samtidigt, det märks vilket enormt arbete de har gjort. Och vi har sett spelare som också varit med i tifoverksamheten och varit med och målat och så vidare. Jag tycker att, och som sagt, där vi fick se i Stockholms derbyt från båda sidor, det symboliserar ju hur liksom häftigt det är och hur viktig publiken är för den här serien. Så att nej, det är bara verkligen bara lyfta på hatten för tifoverksamheten.
Ja, men framförallt så tycker jag att om vi tar derbyt då mellan AIK och Djurgården och tifona där, så var det ju att AIKs tifo, det såg ju så väldigt påkostat ut. Det var liksom det var vackert målade legendarer. De satt uppradade längs en bardisk. Det var Stefan Hatten Söderberg, Lennart Johansson, Putte Kock, Bojan, Nebosha, Vadim Yftoshenko, och så såg det Gnaget Steel Smoking Lee liksom. Det för mig är det ett 5 plus tifo.
Jag håller med.
Och sen så var det ju Djurgårdens också, som jag tycker fick, jag såg att Per Boman, vår eminente kollega, satte 3 plus på det här. Jag hade nog vilja gett det 4 plus, för jag tyckte vid första anblick så tyckte jag så här, ja, men det där ser inte så speciellt ut. Men sen när man började studera noggrannare så var det ju faktiskt väldigt vackert det också, med Sven Tumma, en boll i handen, klocktornet i bakgrunden, och det var väldigt stilrent framförallt tyckte jag.
Och en viktig poäng också, det är ett borta tifo.
Exakt.
Och det är mycket svårare att få ihop ett tifo på en läktare du själv inte brukar jobba på, med allting som hör till, tänker jag spontant. Ja. Så att, alltså det absolut, så tycker jag 3 plus är i underkant på det här tifot med. Som sagt, otroligt häftigt att se, och på alla arenor egentligen, men framförallt såklart på den här arenan, alltså på derbyt här nu också, med två supertifon.
Och när man tittar på AIKs tifo, jäklar vad dyrt det måste vara att göra sånt där, och vad mycket
tid
det måste ha lagt ner. Så det är en stor hyllning till alla som...
Men det är koreografi, det är allt, alltså... Jag vet, vi såg väl, det var väl Hammarby som hade den här båten som rörde sig också, och så vidare, exakt. I premiär. Alltså, den typen av tifon. De har tagit ett steg till verkligen. Mm. Och det roligaste är ju med det här att, alltså, vi har ju sett, här i huvudstaden har vi ju sett fantastiska tifon under ganska många år på stora matcher och i derbyn. Men att det här har dragit med resten av allsvenskan, som det har gjort.
Ja, jag tänker på Sirius, jag tänker på, ja, men IFK Göteborg har också gjort stora tifon. Men det här Lejonet var ju också fantastiskt. Väldigt många. Men om vi tar själva matchen då, så får vi säga att AIKs seger, ja, ganska kassaskåpssäker ändå, även fast det blev lite nervöst i slutet där, och de hade ju, Hjalmar Ekdahl hade ju jättechans att kvittera. Men det säger väl en del också när det är Hjalmar Ekdahl som har de vassaste chanserna, att Djurgården inte fick till sitt anfallsspel. Får vi säga, Magnus Eriksson heller inte i den bästa formen, blev också utbytt den här matchen, han var väl inte jättenöjd med det. Men, och Viktor Edvardsen var väl inte så där i jättebra slag heller, fick väl en del chanser men inte så där jättemånga. Men det som imponerade tyckte jag var AIKs defensiv, att de är så pass stabila. Och sen är det ju tillfälligheter som avgör. Det är ju liksom ett misstag av Hjalmar Ekdahl där som gör att Nicolas Stefanelli kan vinna nickduellen. Vad är din take på hela derbyt?
Ja, taken är ju alltså den klassiska, att det är i princip svåraste laget att möta i serien är ett AIK med en 1-0-ledning.
Mm.
AIK tappar inte en 1-0-ledning hemma på Friends. De gör det inte i ett derby mot Djurgården. Och ja, allt det här, vi kommer ju in på det här lite också, det här liksom munhugget som har varit både före och efter match. Men en klubb som AIK är ju vana vid att hantera den här situationen. De är vana och trygga i derbysituationen, de är trygga på Friends Arena. Och i och med då, ja såklart, det är tillfälligheter till viss del som ger dem målet, men samtidigt, de gör fortfarande det här målet, och då vet man på en sån här, men de kommer att lösa det här. Djurgården har, alltså det gäller ju att bygga relationer mellan spelare offensivt i början av säsongen, när de har fått in mycket nytt folk. Viktor Edvardsen, fantastisk anfallare, Sedak Sabanovic, en fantastisk fotbollsspelare. Men de måste ju också börja bygga någon form av relation, det tar tid. Vi har ju en Wikheim också som inte alls riktigt kommit igång med Djurgårdströjan än, och det funkar inte. Det funkar inte.
Exakt, och han fick ju en rejäl, Wikheim fick ju en rejäl sågning och skopa av Axén, va, som sa att sådana där spelare kan man inte ha. Jag tyckte han var för hård, visst. Men han försökte i alla fall göra det lite extra, och man ser ju att det finns någonting där. Mm. Han kommer ju vara en bärande spelare i Djurgården, tror jag, så kommer att uträtta väldigt mycket offensivt om typ 3-4-5 matcher. Han har ju väldigt mycket boll i sig och väldigt, väldigt fin teknik. Men han är lite machotränare fortfarande.
Ja, och det är ju, handlar ju också om synken med lagkamrater.
Ja, precis.
Och då, du måste vara fullt synkade, du måste vara välfungerande och alltså vara på topp för att kunna bryta ner ett AIK-försvar med en ledning. Mm. Ett AIK-försvar som dessutom är taggade till 1000 på snacket som har varit inför.
Ja.
Och ganska enkelt också motbevisar snacket. De tappar inte 1-0-ledningar på hemmaplan, som sagt. Och framförallt inte i ett derby och med den karaktären, i ett tvillingderby. Så att, det gick ungefär som man kunde vänta sig, skulle jag väl säga.
Ja, framförallt får vi säga att Djurgården saknar ju Pierre Bengtsson och Rasmus Schüller. Det är ju två ganska bärande väggar i det där lagbygget. Och jag har ju sagt ganska länge nu att det som har varit AIKs problem har ju vissa sagt att det har varit just det defensiva mittfältet, centrala mittfältet. Men jag tycker ändå det har varit liksom just synken mellan dem och backlinjen har inte varit där. Att man har blivit genomspelad och att man har förlorat en del dueller. Där hade ju Rasmus Schüller till exempel i Djurgården kunnat såra AIK mer, så jag tror han saknades ganska mycket där med bredvid Magnus Eriksson. Men ja, rätt, klart rättvis seger. Och sen var det ju det här efterspelet, eller förspelet ska vi säga också, där Edvardsen var ute och pikade Lustig att han hade inte så många år kvar, och sen efteråt då så tyckte väl Edvardsen att Lustig firade lite väl mycket och lite väl synligt framför spelarna, så att han menade att det var ett äckligt firande. Och sen så fick Alexander Milosevic frågan vad han tyckte om att Edvardsen tyckte att Lustig tyckte, eller firandet var äckligt. Och då sa ju Alexander Milosevic det här som numera är ett klassiskt citat, att vissa har det svårt, man är kung i byn men en bonde i huvudstaden.
Alltså, nu sitter man ju lite liksom partymålet på, man har varit bidragande till det här liksom hettandet inför, på att ha varit på såväl Djurgården som AIKs pressträffar. Exakt. Inför, och kanske ställt frågor för att få fram visst munhugg.
Vi älskar ju det här när
spelare. Och det är ju därför vi ställer, för det här bidrar ju, det bidrar till liksom intensiteten, och det gör det spännande, och det är roligt faktiskt. Edvardsen är ju en spelare som säger vad han tycker rakt på sak. Om man får en fråga om någonting så kommer han säga exakt vad han tänker och känner, vilket många kan tolka på olika vis. Samtidigt, om det är några du inte ska gå
ge
på
bränsle.
Och ge bränsle, så är det ju en spelare som Mikael Lustig, som väldigt enkelt kan skjuta ner sådana saker med att konstatera att jo, men vi stämmer där, jag är ingen snabb, det har jag aldrig varit. Har jag flera år kvar? Jag tror inte jag spelar mer än ett år till. Jag var ju där Seb Larsson också sa att ja, det var ju väldigt snällt sagt att han har flera år kvar. Hörde du det, Micke? Det är ju helt otroligt om du får fortsätta ett tag till.
Ja, men ska vi säga det, att det var ju lite med glimten i ögat också, de sa det. Det var ju liksom,
ja, men såklart. Och Edvardsen konstaterade att det är en exceptionellt duktig försvarade fortfarande.
Ja, exakt.
Och det är ju viktig aspekt att ha med i sammanhanget. Men alltså att ge Mikael Lustig tändvätska, det är ju fel spelare att ge det, för att han frodas ju av sånt. Han vet ju precis vilka trick han ska göra. Han vet precis vad han håller på med. Han har enormt mycket rutin. Så att på så vis så absolut, jag tror AIK-spelaren hade nog tändvätska nog oavsett det sånt här derby. Men såklart hela den här Edvardsen-historien påverkar. Och sen då avslutningsvis då Milosevic kontering. Jag måste liksom appa hetsandet.
Ja, precis, så det ska vi säga. Vi ska inte ta ner det.
Nej, det
mer sånt ska vi ha.
Och det är ju med glimten i ögat som sagt. Så att det underhåller.
Precis. Och det vi kan, om vi drar en sista take då från derbyt, det är ju att Haksabanovic, inlånad från Ryssland, har gjort ett mål, va? Och varit ändå hyfsat, får vi säga ändå. Jordan Larsson har bidragit med en assist, men det är inte så här att de har klivit in och kört över allt. Det är som vi kommer konstatera för något avsnitt sen, att det kommer ta tid för de här Rysslands lånen att anpassa sig liksom. De är som bäst när de lämnar, vilket är naturligt.
Ja, det är ju det att för dem blir det ju lite det här att man är här för att hålla igång, såklart. Ja. Att de kommer ge 100% på planen när de är där för sina lag. Men också, jag vet att jag pratade med Jordan Larsson om det där inför derbyt, och han sa att det är ju ni som stressar upp oss.
Ja.
Alltså jag är inte dugg stressad över det här. Att det här kommer gå jättebra. Och jag vet att Bartosz Grzelak var ju inne på också att ja, men han har sett i väldigt bra form. Det var ju väldigt bra form sett till hur lite matcher han har spelat. Han måste ha tagit hand om träningen väldigt väl. Ja. I Haksabanovic fall, där ser man ju också så här. Han är ju, jag tycker att om man ska jämföra honom med någon, jag vet inte om jag sagt det här förut i någon poddsammanhang också, men att om man ska jämföra honom med någon typ av spelare liksom internationellt sett, så är det Eden Hazard.
Exakt.
I sättet han rör sig, i sättet han alltid har bollen limmad i fötterna, hela tiden hitta konstruktiva lösningar, hitta lagkamrater. Sen är inte han den direkta poängspelaren som kommer ösa in mål, så där finns det ju mer lugn. Jordan Larsson, ja, samtidigt han har ju fått en lite annan roll också. Man har ju väldigt mycket anfallare som även kan använda som yttrar. Han ligger lite mer djupt i det här AIK än vad han kanske gjort tidigare under karriären. Eller
och framförallt får de en annan dimension i det omställningsspelet som
inte haft tidigare. Så att jag tror att man ska väl ta den här, alltså målbristen ska man nog ta med ganska stort lugn, för att de bidrar ju fortfarande extremt mycket till spelet båda två och gör båda lagen bättre. Men nu, man kan ju göra samma liksom parallell till exempel Astrid Selman i Hammarby, tycker jag, som många pratar om hans målbrist. Där tycker jag också att ja, men han bidrar på ganska många andra sätt, och så länge andra spelare gör mål så gör det väl inte så mycket.
Nej.
Vem som gör dem.
Exakt. Det om derbyt. Vi hade ett annat stormöte också som är färskare i, som vi har färskare i minnet. Gårdagens match mellan MFF och IFK Göteborg. MFF utan Isak Kiese Thelin. Då slänger man in Ola Toivonen på topp. Det säger en del om de regerande svenska mästarnas bredd. Blåvitt kom till matchen med ett uppumpat självförtroende, med en målvakt Han som var ifrågasatt i början men som har visat att han håller, och bra mycket mer därtill. Ändå så får vi säga att Malmö FFs första halvtimme var något av det överjävligare jag sett. Man ska inte svära, men överjäkligare.
Överjäkligare.
Nej, men där får man säga då, det var liksom fullt blås.
Ja, om man tar ett exempel, så här, alltså individuellt exempel, Sören Rex såg ut att käka taggtråd i frukost i alla fall. Otroligt laddad för att möta sin gamla klubb. Såklart var ju lite infekterat när han flyttat till Malmö, och han, den liksom infektionen har ju inte lagt sig, om vi säger så, på Sören Rieks inställning till det här. Nej, men Malmö är ju, de ska vara på den här nivån. De ska vara på en nivå där man bara kan liksom skölja över motstånd på det sättet de gör. De ska vara där. Och såklart, de kan inte vara där alltid. De kommer ha sina dippar och så vidare. Men här totalt sett, ja, det är ingen snack om att de tar en rättvis seger i slutändan, även om det såklart blev lite dramatik ändå.
Ja, verkligen. Men det var ju samma sak som med AIK och Djurgården, att leder man med 1-0, även fast det har varit hur stabilt som helst, man leder med 1-0 när det går in på övertid, så kan man alltid förlora. Det kan alltid bli en slumpmål. Så stor skillnad är inte på lagen i Allsvenskan. men ändå imponerande av MFF. Och jag tror inte, när jag såg intervjun med Micke Stare där efter matchen på Discovery, så han var inte allt för nedslagen heller. Han konstaterade att Malmö var mycket bättre än oss. Det här var liksom ingen snack, men vi har ändå chansen och är med. Matchen lever i 90 plus tillägg. Och jag menar,
och bara där tycker jag att det här var ju styrkebesked av IFK Göteborg på så absolut vis också. Ja. Det här, att man ändå, man tar poängen mot Djurgården, man är med i matchen som man är mot Malmö, och du har de här vinsterna inför. Det är ju ganska uppenbart att åtminstone jag har underskattat vart IFK Göteborg
är. Ja, men det
är,
tror jag alla har gjort.
Ja, alla har nog gjort det. Sen om de håller för topp 4 i längden, det är för tidigt att säga fortfarande.
Det beror på vad som händer i sommar också med Willemsson och,
så är det
och Sam Larsson.
Ja, men de kan ju också få in spelare i sommar. Det är därmed som kan göra dem bättre. Men alltså, tendensen är ju väldigt positiv, och det känns som att det finns någon positiv anda i både föreningen och staden just nu kring den klubben som vi inte har sett på ganska länge. Och det är båda gott. Jag tror att den här förlusten absolut är en förlust mot en rival, det svider såklart, men samtidigt det är en förlust man kan räkna med, en förlust där man visade ganska mycket positiva tendenser. Däremot tror jag att vinsten för Malmö kan vara väldigt, väldigt, väldigt dyrköpt sett till vem som fick bryta den matchen.
Ja, precis. Det, vi ska säga en grej innan vi går in på Anders Christiansen. När jag var nere i Göteborg senast så snokade rätt på att Micke Antonsson, den gamla FCK-spelaren och IFK Göteborg-spelaren, är på väg, eller kan vara på väg in i en roll. Håkan Mild bekräftat att det är ett jättespännande namn. Han lämnar FCK nu efter säsongen, så det blir spännande att se vad han är tänkt i för roll. Det vet jag inte riktigt än, men
jag tänkte säga, i en roll är väldigt diffus. Han har väldigt mycket olika saker.
Nej, jag tror han kan vara tillräckligt som scout, han kan vara tillräckligt som players manager, men jag tror att de, eller som vad heter
rådgivare
eller som ungdomstränare och sådär. Men jag tror att med Håkan Mild i klubben så vill man ha spelare som har förankringar där, man som tidigare, man vill ta vara på de här liksom kompetensen som han har skaffat sig efter Köpenhamn och sådär. Och de tittar ju på att göra om hela organisationen. Jag menar, Stig Torbjörnsson har ju nämnts där som är på väg in som scout också, så att det kommer hända en del i IFK Göteborg, och de har ju en del luckor att fylla efter att Pontus Farnerud. Så det blir spännande att se om det blir Antonsson och i så fall i vilken roll. Nu ska vi få en bredare analys. Vi ska kolla hur det är med Anders Christiansen senast där. Vi ska ringa upp Johan Flink som är vår man i Skåne som var på matchen MFF Blåvitt och som kan ge oss allt från nixade zonen, allt om det senaste nytt från MFF. Ja, och då har vi Johan Flink med oss som var på plats på MFF IFK Göteborg. Vi får väl säga att jag var länge sedan jag såg i alla fall en så bra första halvlek som MFF gjorde. Vad säger du?
Nej, det är bara att hålla med om. Jag kan inte komma ihåg när de senast kom ut då, eller egentligen presterade en sån halvtimme i varje fall, första halvlek, men framförallt första halvtimmen. Det var ju en otrolig anstormning, och det Värnemo bara för några dagar sedan, och man kunde undra om det var samma lag egentligen. Det var exakt det ju för sig. Det var ju lite en annan formation och spelare i nya roller och Toivonen från start och så vidare. Men det var svårt att se att det skulle vara samma lag egentligen som spelar 0-0 uppe i Värnamo.
Är ruggigt imponerad får man säga. De är alltså utan Isak Kiese Thelin, och så slänger de upp Ola Toivonen på topp också. Det säger en del om bredden de har.
Ja, och ingen Martin Olsson heller, och Adin Alic som kanske inte är, men ändå som har startat många matcher här i vår och så vidare. Det är ju fler, det är Mois Sander och så vidare också som saknas. Men nej, de ställde upp med ett 3-5-2 kan man väl kalla det, med backs i Rekt och Beim och ner med Levicki i backlinjen och in med Pinja från start. Eller han har inte spelat en minut väl i Allsvenskan, och Toivonens start sedan i Allsvenskan sen korsbandsskada är det väl, eller knäskada kanske vi säger.
Ja, korsband får vi ändå säga.
Ja, jag vet inte någonsin om MFF har uttryckt sagt korsband. Fast det är ju det vi vet. Ja. Nej, men med Berget kanske egentligen allra längst fram där då, som smart drag av Milojevic med att binda upp IFK Göteborgs mittbackar där. Så det blev ju otroligt utrymme för Toivonen, AC, Peña i viss mån. Va? De kunde ju flöda fritt där nästan i centralt, och sen hade man då Rex Beimer på kanterna, och Nej, det så väldigt. Sen så kunde de inte, alla chanser de hade, de kunde inte omsätta i mål förrän då Kristiansen satt 1-0 på straff i början på andra.
Ja, men det kändes ändå som, alltså, det jag imponeras mest av, det är väl egentligen att de vinner, avfärdar Blåvitt ganska enkelt utan att imponera och utan att göra något så här speciellt. Alltså det var ju en jätteimponerande första halvtimme, men sen har de ju kontroll på det och alltså, på det ska ju stå 3-4-0. Jag menar, man såg ju intervjun efteråt som Discovery gjorde med Micke Stare, han var ju ganska, sa det att ja, det är ju klart att Malmö är ju absolut det bättre laget då liksom, ja, han sa ju inte direkt, men det var väl som han menar på att de körde över dem. Sen så har ju Blåvitt där, kan man ju, när det står det 1-0 så är det ju ingen klar ledning, utan de kan ju trycka in en kvittering där också, men det kändes ganska stabilt. Men hur gick snacket efteråt då? Det var två grejer som jag reagerade på. Dels var den här spiongate, berätta om den. Det var någon startelva som hade läckt där som Stare sa någonting.
Ja, Stare fick frågan på presskonferensen, ja. Att, för då hade vi redan hunnit prata med några spelare som hade uttryckt, jag vet inte om det var Berget eller Rex, att som Göteborg blev tagna på sängen då av den här nya formationen med MFF, ja. och sådär. Och då svarade ju Stare, vi visste redan igår kväll det här, hur de skulle spela.
Ja.
Och jag tror att det var en kollega på Kvällspost som, ja, hur vi... Ja, det var precis som hade berättat det, visste. Och allvarligt sa Stare där, du vet hur han kan...
Ja, exakt.
Ja, men det han egentligen ville komma åt var ju att, men det spelade ingen roll.
Nej, precis.
Menade han att det här bra spelade ingen roll i vilken formation och att vi liksom inte är emot. Men... sen blir det ju lite följdfrågor såklart. Det är ju sånt här som vi i pressen går igång på. Så, och Miros bjuder ju till där med att det finns personer överallt.
Jo, men så han har ju gjort sådär tidigare, Miros. Jag kommer ihåg att vi avslöjade att Nerad Jordovic skulle komma med han till Hammarby. Och att de jobbade på det. Och då sa ju han, fick han frågan om det på en presskonferens här. Och då sa han ju det att jag gillar inte när det läcker ut saker. Det är några som har spioner här. Så han är inblandad i många sådana här spiongrejer.
Ja, för han kanske är mer brydd om det än han verkade där lite grann. Så sen fick ju det här en uppföljning nu i morse när André Georgsson, MFF sportchef då, länkade till fotbollskanalen om spionhärvan då och skrev något i stil med att nog så för min så de ju rätt så överraskade då första halvtimmen.
Så att, sånt där gillar vi.
Ja, visst, när man får någonting dagen efter också. Och de där sportcheferna brukar ju vara ganska, ja, men han kunde väl inte där och skicka en liten piken då.
Nej, exakt. Och sen var det AC skada, har vi någon uppdatering där? Vet vi vad något nytt? Men det kändes ju som att han varit borta några veckor i alla fall.
Ja,
man ska leka läkare.
Ja, precis. Man ska vara försiktig. Men han missar ju Hammarby. Jag tror ju faktiskt att han blir borta hela, alltså fram till uppehållet här. Vi har en månad kvar, va? Vi spelar ju maj. Sen är det uppehåll en månad i princip hela julen.
Ja, det kändes som, direkt när det hände så kändes det som han visste att det var ganska allvarligt, för han tecknade på byte direkt.
Ja.
Och man brukar ju kunna läsa sådana där situationer, även om vi inte ska slå fast någon diagnos nu. Så att, och det var ju en rejäl linda, och när det är lår så där så brukar det vara minst flera veckor i alla fall. Så.
Ja, och han har lite problem med det där tidigare, och då har det ju varit nästan att han har kommit ut och sådär, men jag klev av vid, du vet ju hur de brukar vara, så fort de känner någonting är de ju väldigt idag, och sen kan han vara borta då ett par, tre veckor. Men det här var ju, här smallde ju till i uppfattningen, och han sa också efteråt att det här var värre än de tidigare han har haft, så att det här var den värsta. Så,
det är ju mardröm för Malmö att tappa honom, framförallt i måndagsmatchen.
Ja, jo absolut inte förringa Asiens betydelse för Malmö FF, men lite ändå, om nu Peña kan komma igång och Toivonen kan fortsätta starta, så tycker inte jag att man är riktigt lika beroende av AC som man var kanske för ett år sedan.
Nej, det kanske var rätt i. Ja.
Alltså, det var ju någon som jag live-rapporterade igår matchen, och så var det någon läsare skrev in att det är för dåligt att inte ha någon backup på AC ersättare. Men jag menar, ha en backup till en av allsens två, tre bästa spelare, det vet.
Nej, då får man en väldigt, alltså, då får man en väldigt missnöjd bra spelare på bänken. Det kan nog vara farligt det också.
Ja, precis. Och det är klart att Hugo Larsson ska gå in, och 17 år ska gå in och ersätta dem rakt av, även om Milojev ska vara rätt vid honom så, och han ofta får komma in då. Han kom ju in för AC. Så att, men det var ju Toivonen jag sa det efter. Vi kan säga det på Hugo Larsson. Men nej, det försvagar MFF, men jag tror ändå att de har lite möjlighet att fixa till det där. Och de visade ju igår då också att kunde ställa om när Martin Olsson saknade, slänga ner Levick och spela 3-5-2. Ja, nej, det är bra, men jag tycker inte att det är så farligt som kanske en del vill göra gällande.
Nej, bra. Det blir spännande match på måndag som sagt. Det blir ju den veckans höjdpunkt. Hammarby, Malmö, FF på Tele 2, där man får nog säga att Milojevic kommer att få ett rätt bra välkomnande där av sin förra klubb.
Ja, ett hett.
Ja, ett hett, ska vi säga. Ja, exakt. Ja. Ja, men bra Johan. Vi tackar dig, så hörs vi mer framöver.
Det gör vi. Tack.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och vi får väl säga det att vi vet inte exakt hur det är med AC, men som Flink sa här så sa ju AC själv att det här, den här gången, för han har haft problem med lår tidigare, den här gången är det värre, trodde han då. Så att vi kan väl räkna bort honom i toppmötet mot Hammarby här på måndag, och vi kan väl också, tror jag, inte att vi får se honom speciellt mycket mer den här våren, om man, det vill se illa. Men det såg väldigt illa ut, dels som vi var inne på här, att han vinkade förbyte ganska snabbt, han lindades ganska hårt och sådär. Så att det vore ju ett dråpslag för dem. Ja, alltså, jag i alla fall, Flink tycker mena på att det finns, ja, ersättare, Peña kommer in och sådär, men jag tycker ändå ACs betydelse.
Ja, men det är en lång skadelista. Ja. Det är en lång skadelista nu som börjar byggas upp där, och det är ju såklart oroväckande. Sen är det ju, om det är någon trupp som ska kunna hantera en lång skadelista, så är det ju Malmö.
Så är det.
Och bara ha Sergio Peña, peruansk landslagsman, och bara, ja men han går in och fyller rollen lite.
Exakt.
Det är lite upp till bevis för honom, men han har ju också haft sina skadebekymmer. Så att, ja, nej, men det är såklart oroväckande. AC är ju, alltså, objektivt seriens bästa spelare när han är i form, så att.
Ja, det får vi absolut säga. Och det går ju inte att poängtera nog heller att de vinner utan Isak Kiese Thelin och slänger in Ola Toivonen. Det är bredd som heter duga.
Så är det.
Ett annat lag som har en väldigt bra bredd som heter duga, det är Hammarby, som har tog sin femte raka seger här efter att ha vunnit mot Sirius. Ganska klart. Två mål av Williot Svedberg, och anmärkningsvärt är att jag tror att Sirius hade på expected goals 0,3-0,4%. Det ser man inte ofta. De hade väl ett halvt avslut på mål typ.
Alltså det är ett styrkebesked, tycker jag, att åka till Studenternas och spela ut Sirius på det sättet som Hammarby gör nu. Jag har varit inne på tidigare också, men nu är det fem raka segrar. Såklart, de här absolut på pappret tuffaste testen har de inte ställt inför. Nej. Än. Det kommer nu mot Malmö, och då är det såklart passande för Hammarbys del att det är ett Malmö utan vissa sådana tongivande spelare. Så det är väldigt, väldigt mycket upp till bevis. Jag tror att om de skulle vinna mot Malmö också, då kommer nog
alltså, taket lyfta på Tele 2.
Sociala medier kan bli svåra att hantera om du inte kan hantera grönvit hybris, för det är nog där som kommer råda då. Såklart, alltså, att Williot Svedberg kliver fram här, gör det han gör, det är ju en otroligt intressant, spännande spelare. Men det som slår mig med det här Hammarby är ju hur välfungerande det blivit så pass snabbt under Marti Cifuentes. Mm. För det är tydligt att hans idéer, att spelarna har köpt konceptet rakt av från första början. Han har kommit väldigt långt. Han har ju varit inne hela tiden på att det är en process, och att han fortfarande, alltså de inte är på slutprodukten än. Men de har kommit väldigt långt på vägen, för att det är ett stabilt lag. Det är ett Hammarby är inte ett lag vi förknippar med stabilitet. Men det här Hammarby är bevisligen ett lag som ska förknippas med stabilitet. För man tar tre poängarna. Vissa matcher så dröjer det med att de får det där första målet. Vissa matcher så är det lite på gränsen. Men konstant så har du någon sorts grundtrygghet. Mm. Du har en trygghet i en startelva som känns ganska rotad här och nu. han får ett angenämt problem när spelare som Abbi Khalili till exempel kommer tillbaka från skada. Hur ska han slottas in i det här laget? Det kommer finnas angenämma problem.
Mittbackarna. Kurtulus som har gjort 2 på 4 och Magyar som var på bänken nu som är lagkapten. Alltså...
Ja, men alltså Kurtulus har ju tagit varje chans han har fått. Och du har Fenger, Magyar, Kurtulus som du kan rotera på. Det är ju jättebra inför fortsättningen. Du vill ju ha 3 bra mittbackar som du kan gå runt på med avstängningar, skador och allt vad det innebär. Där alla på något sätt köper sin roll. Du har bra ställt på ytterbackarna. Du har ett mittfält som är ganska samspelt nu med Bojanic, en lite mer offensivt liksom framskjuten rollen och trivs jättebra. Sadiku som tryggheten som ligger där som, och så Besara som har fått världens nytändning när han har kommit tillbaka till Hammarby och varit alldeles briljant under säsongsinledningen. Ludvigsson i sin klassiska roll. Du har Astrid Selmani, en mycket mer grovjobbande central forwardsroll, och sen då Svedberg på kanten. Ja, det
är Lado på bänken.
Lado som, alltså det finns en tydlighet. Det finns en tydlighet vi inte har sett i Hammarby på väldigt länge, och den tror jag bådar väldigt gott och signalerar att det här Hammarby faktiskt är att räkna med. Man tror, men såklart att det fanns tendens att alltså Cifuentes kändes som ett rimligt val från början.
Verkligen.
Men man trodde ju inte att det skulle gå så här fort för dem att implementera det här lugnet och tryggheten i Hammarby som man har gjort. För det är verkligen ett lugn och trygghet och en harmoni i den klubben just nu.
Kort bara innan vi ringer upp Mohana Jihas så ska vi ta och reda ut lite grann till Bubakar Steve Travelli. Han har ju haft lite skadeproblem här, var inte med senast. Han har varit spelklar ganska länge. Som jag fattade som så var det här för en månad sedan när han var med landslag, så fick han ju en liten smäll på ledbandet på knät som han haft problem med. Och där vill ju Hammarby inte att de går ut och kör för hårt i början här på konstgräs. Och då har det gått, då brukar man säga att de ska borta 60 veckor då. Och det är liksom 2 veckor kvar. Så jag hörde att han skulle vara fit for fight. För några dagar sedan hörde jag att han skulle vara 1 till 2 veckor bort. Nu är det väl lite oklart exakt när han är tillbaka. Det är väl ingen som vet. De tar det dag för dag, var det senaste jag hörde. Men just det här med ledbandet är ju i knät, är att de vill ju inte riskera något i och med att han ska gå på konstgräs och sådär. Så att jag tror att det är svårt att säga exakt när han är tillbaka. Men de har väl förhoppningen om några veckor, men sen vet man ju aldrig vad som kan hända.
Nej, alltså senast jag pratade med Cifuentes då, så sa ju han också att det är verkligen oklart att veta med Travalli när han kommer tillbaks. Sen har du ju också där, oavsett när han kommer tillbaka, alltså spanjoren håller ju Selmani väldigt högt i det här sättet han jobbar och så vidare. Det är inte helt enkelt att bara peta in Travalli och veta att det ska fungera.
Exakt.
Så att det, som sagt, de kommer att sitta på angenämma problem när du har en så pass, alltså många spelare som kommer tillbaka som vanligtvis är startspelare som egentligen borde liksom slussas in. Hur ska det fungera? Men som sagt, det är ju angenämma problem.
Och jag menar, där det går så här bra så finns det ju noll anledning att stressa med
Travalli. Exakt, det finns ingen anledning att stressa på något vis där. Så att sen såklart att vem vet vad som händer i nästa match, och det kan bli ett stressläge från ingenstans på att det plötsligt dyker upp lite skador. Det är ju så pass oberäkneligt. Men just nu så finns det ingen anledning att jäkta med någonting.
Nej. Vi ska ringa upp Mohana Jihas för att höra hans syn på matchen senast och de här vad Cifuentes har lyckats med och att de har lyckats så bra och vunnit 5 matcher i rad. Sen ska vi även ta upp en grej som kom ut här i engelska och skotska medier här, att han skulle vara aktuell för Celtic. Vad har han säger om det? Ja, då har vi Mohana Jihas med oss som men igår spelade match mot Sirius och en ganska klar seger, eller vad, hur upplevde du matchen?
Nej, det känns bra. Det som du säger, den blev rätt klar till slut. Vi kom ut direkt från början och tog tag i det. Och sen gör vi fina mål också på det, så känns bra.
Berätta mer om matchen, alltså vad ni kände som ni hade kontroll på det. Ni släppte knappt till några målchanser.
Ja, nej, vi har utvecklat defensiven jättemycket och igår kändes den lite bättre till och med. Blir bättre för varje match och vi stängde ner. Vi vet att de gillar att hitta sina, hur ska jag säga, nummer 10 spelare, Zeidan och hitta de här spelarna. Så vi stängde ner det ganska bra och lät dem vara där på kanterna. Så nej, det var en bra taktisk plan som Martin la upp.
Och publikrekord på studenterna, så det var ju mycket tack vare Bayern-supportrarna. Hur var det att fira med dem efteråt?
Nej, det var mäktigt. Jag sa det i ringen exakt innan domaren blåste typ grabbar, det här är vår hemmaplan. Ni ser själva runt om, så tänk inte att det är bortaplan. Vi har mesta stödet, så det är bara att köra på.
Ja. Men det känns som ni har fått till det väldigt bra på kort tid här. Marti har fått till både offensiven och defensiven, som det kanske var lite frågetecken för innan, hur fort han skulle få ihop det. Nu har ni 5 segrar i rad. Hade du kunnat föreställa det här innan säsongen?
Klart, han kom en månad efter, så vi tänkte att det skulle bli en liten, hur ska jag säga, att det skulle komma igång lite senare kanske, men vi hade jättestor, hur ska jag säga, professionalitet i truppen när vi inte hade någon huvudtränare och körde på. Och sen han har kommit in, så han har fått en, alltså vi alla tror på det han säger. Det är inte så att han bara snackar, utan han visar hur vi ska göra det också, så nej, det är väl det.
Mm. Vad skulle du säga hans spetsegenskaper som tränare som du har upptäckt hittills?
Nej, men det finns ju jättemånga tränare som, jag har flera tränare som säger att de vill spela och det ska vara fint och allt sånt, men så här som han visade det, jag tror han är på egen nivå där och visade också, och vi utförde då. Det ser verkligen ut som att det funkar. Det är klart det går lite trögt i början av säsongen. Alla tävlingsmatcher slog inte jättebra ut. Så men han, vi alla tror på det han säger, så det känns bra.
Hur skulle du säga stämningen i truppen? Det påverkar såklart av att ni har 5 segrar i rad. Men det känns som ni har fått en väldigt bra lagkemi och liksom sammanhållning.
Ja, men vi har ju hållit, det här året faktiskt har vi gjort lagaktiviteter och sånt. Truppen har ändå kommit närmare samt, är det så som du säger, när man vinner så blir det mycket enklare. Men det börjar väl redan från i höstas, tänken, då var, det blåste mycket kring oss samt i vintras. Så vi kände att i januari när vi startade igång så samlades vi i spelargruppen och sa att okej, vi har ingen tränare just nu, men vi måste typ lova oss själva att vi ska ta tag i det i år och göra det tillsammans.
Nu ser du på matchen på måndag, det blir onekligen en speciell match när Miloš Milojević är tillbaka på Tele2 Arena och ni möter Malmö i en, ja, men det är ingen tidig serie för någon, men ett tidigt toppmöte i alla fall.
Ja, nej, det ska bli jättekul. Jag hoppas bara det blir på matchen, det är där det ska ligga nu. Sen då efter det, som att alla parter är nöjda nu, vi har fått bra, de har startat igång bra de också, så kul med en sån toppmatch.
Och nu såg jag precis innan vi gör den här intervjun att du är hett stoff i skotska medier. Det blåstes upp stort i, ja, man får säga ändå, Skottlands motsvarighet till Aftonbladet och Sportbladet, Daily Record, att du ska vara på gång till Celtic. Vad kan du säga om det?
Nej, jag har inget att säga om det där faktiskt. Det som jag har sagt i varje intervju, jag älskar att vara i Hammarby och det ska till något mycket bättre för att lämna klubben, och vi får se när den dagen kommer, så får vi det.
Mycket bättre än Celtic eller mycket bättre än Hammarby?
Nej, mycket, det ska till något mycket bättre än Hammarby faktiskt.
Ja, jag förstår. Annars är du rätt färdig i alla fall på Celtic.
Ja, det är grön och vit färg.
Exakt. Och du, vad händer för dig för egen del nu då? Ni har ledigt idag och imorgon, eller, och sen sätter ni igång med träningen?
Ja, sen kör vi igång och laddar på inför Malmö. Det blir en rolig match som sagt, och som att alla är jättemotiverade och inför de kommande matcherna, kommande månader.
Kort bara, Babacar Travalli har ju varit snackis här. Är han med och tränar och kör, eller hur har han sett ut?
Ja, men han, jag tror startar igång lite, de vill vara försiktiga där ute. Han har kommit från, han har spelat i gräs nu, jag vet inte hur länge, och sen kom han till konstgräset, så det är lite farligt, och jag håller med om det kan vara lite farligt att bara trycka in han direkt och sen blir han borta 2 månader, utan det är bättre att ta det sakta men säkert. Och men av det jag sett då, han verkar han vara en riktig tillgång, så mycket bra värvning än så länge av vad man har sett.
Tack så mycket, Manal.
Tack själv, Daniel.
Ja, det lät ju inte på Mohanad som det var superakut och jätteaktuellt med Celtic, men grönvitt var det i alla fall.
Ja, det är det ju. Det finns mycket supportrar även för den klubben och så vidare, så att det är ju ganska logisk flytt. Men
det vore inte rätt bra steg för honom, tänker jag direkt. Så här spontant känns det väl ganska bra. Han kommer få spela Europa-matcher, han får spela, ja, några stormatcher. Sen kanske inte jättesexiga, men Glasgow är ganska fin stad ändå.
Det är ju en stor klubb. Ja. Sen är ju problemet, alltså jag tycker skotska ligan överlag känns, alltså inte nivån på den är ju ungefär som att spela i Allsvenskan.
Ja, det är det ju.
Det är bara att du har Celtic och Rangers. Ett Rangers som är i Europa League semifinal i år, och det säger väl mest om den kvaliteten som den besitter. Så såklart ett steg uppåt ändå på att gå till en sån klubb.
Men absolut. Jag vet inte vad han tänker, men han får spela i många...
Han får spela med många japaner också, det har de i Celtic nu för tiden.
Precis.
Bara en sån sak.
Ja. Det var det om det. Vi ska gå vidare och ta lite matcher i korthet här. Vi har ju bland annat Elfsborg som gjorde processen ganska kort med Sundsvall. Där kändes det som att Elfsborg kunde vinna med 6-0, men det blev 2-1.
3 till och med.
Ja, 3-1 blev det, förlåt.
Sent.
Bernardsson.
Ja, men Bernardsson satt ju 2-1, och sen var det väl Ondrejka som dök upp på en kontring. Och det, jag köper att du säger 2-1, för det är ju så här att det är väldigt sällan vi ser den här klassiska situationen där ett lag leder med 2-1, andra pushar och så ställer du om och gör det där 3-1-målet. Det här som alltid sker, för alla de här superkontringarna man får i sådana lägen brukar alltid missas av någon konstig anledning. Här sätter de den faktiskt och får 3-1-segern. Ja, det är väl, alltså det var precis den typen av seger Elfsborg behövde, där man på något sätt, ja, löser 3 poäng som man förväntas göra, för det är ju precis det man ska göra mot Sundsvall. Spelar egentligen ingen roll hur det ser ut, du ska bara ha de där poängen.
Verkligen. Och här får man ju säga att det största problemet för Sundsvall är ju kanske, ja, det är att de förlorade igen då, de vann ju senast, men de har radat upp förluster i Allsvenskan. Det som var lite oroväckande för dem var ju att målvakten fick, Andreas Andersson fick gå ut på bår, och in kom Molin som var utlånad till Oskarshamn, och han kommer nu få stå nu säkert ett tag.
Fast han hade ju också skadekänningar. Ja, det var ju det som var det värsta.
Det som är problem för Sundsvall, och i Orlando så kör Oskar Linnér och tränar med Orlando SC City. Så att, nej, den där målvaktshaveriet som Sundsvall var med om, det saknar de motstycke, tror jag.
Man får nästan känsla av att Oskar Linnér lämnar någon form av liksom så här förbannelse över liksom
Bodo.
Ja, precis, innan han drog bort så här, sista han gjorde, bara lämnar någon form av, nej, jag vet inte, men det är ju faktiskt sanslöst att de hamnar i en situation. Till att börja med, Linnér-situationen i sig är ju sanslös. Att det blir en sån situation och att det sker som det gör. Men att då dessutom så känns det som ett brev på posten att då målvakten som står istället för Linnér blir skadad. Det är svårt att beskriva, och det känns som sånt som bara sker klubbar som har det riktigt tufft.
Ja, det känns som motgångarna har kommit nu ganska mycket för Sundsvall. Men ja, vi får se då om målvakten är tillbaka. När det blir.
Men de har 3 poäng på kontot och på CV:et över säsongen, och ja, det är precis. Ju inte alla förunnat ändå. Nej.
Gustav Molin är nu som blir troligtvis första Morris.
Inte att förväxla med Sixten Molin.
Nej, precis, vad det jag skulle säga också. Men om vi går vidare till andra nykomlingar, så har Värnamo, får vi säga, har gjort det väldigt bra. 2-0 mot Degerfors, kassaskåpssäkert. Degerfors ser inte bra ut. Alltså, vilket haveri till försvar när Oskar Johansson gör 1-0. Det var en riktig hönsgård.
Ja, sen tycker jag att, alltså, insatserna som helhet tycker jag inte speglar 5 torsk på 5 matcher.
Nej.
Men samtidigt så det i sig är väl också oroväckande att man sitter på 5 torsk efter 5 matcher. En sån här match mot Värnamo är ju en match man ska ta någon poäng i. Såklart borta plan, det är inte lätt att åka dit och knipa poäng egentligen heller mot ett taggat Värnamo som har satt ett ganska fint grundspel och har något intressant på gång.
Och framförallt har ju spetskompetens till Marcus Antonsson som gjorde mål igen.
Verkligen.
Det har visat sig vara en riktigt riktigt vass värvning för
det
dem.
Det förstod man väl i och för sig nästan på förhand.
Ja, men alltså, kanske inte att han skulle vara så viktig. Det är svårt att anpassa till. Hade vi att han har spelat i Malmö, Halmstad. Ja,
ja men alltså det är en anfallare med rutin. Ja. En anfallare som vet vad det handlar om. En anfallare som kommer sätta sina lägen när han får det. Nu var väl det här hans första mål också i Allsvenskan. Mm. Men den här säsongen. Men samtidigt, en anfallare du vet att du kommer få ett antal mål ur på en säsong. Ja. Sen om det hur många det är återstår ju att se. Men du vet att du kommer få någonting. Du vet att det kommer levereras någon form. Han har rutinen. Och det är ju det som på något sätt saknas i Värnamo-truppen är ju just rutin. Mm. Du har många duktiga spelare som har gjorde det fint i Superettan, men just den allsvenska rutinen. Och ur det perspektivet så var ju en värvningen av Antonsson klockren på alla sätt och vis.
Ja, det får man absolut säga. Sen då till omgångens mest oväntade. Kanske inte resultatet mellan Helsingborg och Häcken. 1-1, det var vad det var. Men flaggbränningen av Häckens supportrar. Först var det väl Helsingborgs supportrar som snodde en flagga och sen gav Häckens supportrar igen och brände en flagga. Lennartsson var riktigt förbannad i och menar på att hur långt det här gått när till och med Häckens supportrar brände en flagga. Liksom.
Det som säger det mesta om hur förvånande det här är väl att liksom Häckens fall när man uttalar sig om det så är man ju väldigt ställd att det här blir en diskussion om hur det skadar varumärket. Aha. Och där säger ju en del om att Häcken är på något sätt i en process där man vill liksom rekrytera in nya supportrar, att bygga intresset kring den här klubben, för att du har ju börjat långt efter till exempel IFK Göteborg, Örgryte och Gais när det kommer till supportrar i Göteborgsområdet. Sen har ju Häcken alltså resultat och så vidare för att ändå kunna bygga en bas till framtida supportrar, alltså liksom unga som växer upp som kanske börjar hålla på Häcken, för det är det laget som kanske är det bästa i stan. Så blir det ju den effekten saker får. Nej, det är ju såklart alltså jag tror inte att man ska döma liksom Häcken supportrarna bara för liksom vissa rötäggs beslut.
Nej, absolut inte.
Nej.
Det var ändå bisarrt att
se
en flagga brinna.
Det är bisarrt att se en flagga brinna och det är bisarrt framförallt att se det också i en bortaklack från BK Häcken. Ja. Absolut. Och man får ju hoppas att det här liksom stävs så att man ser till att det här inte blir ett liksom återkommande problem att med allt för stökiga supportrar som förstör för andra.
Men de har väl sagt det nu polisen att strategin är att man ska istället för liksom kollektiv bestraffning och villkortstrapp och sådär ska man gå in och pinpointa och försöka hitta individer, vilket borde vara såklart en självklarhet.
Ja,
det är ju såklart svårt för att klubbarna vill ju inte heller stänga liksom jobbar ju inte för att vi inte stänga av och ha allt för hårt mot sina egna supportrar och sen är det så här, hur hård ska man vara? Ska man vara helt avstängd ett år om man liksom bränner en flagga eller ska man vara avstängd några matcher liksom? Jag kan tycka att
det är svårt.
Ja, det är skitsvårt det där och hur man ska göra. Men vi hoppas som sagt att de där problemen försvinner och att polisen kan lagföra individerna som missköter sig och inte sysslar med kollektiv bestraffning. I övrigt var det väl en ganska trött match mellan Varberg och Mjällby, 0-0. Jocke Persson tar den. Om vi ska hylla honom. Vi ska inte hylla honom mer, det har vi gjort tidigare.
Men ska vi säga något om matchen i sig i Helsingborg också kanske?
Ja, alltså, det var ju inte världens bästa match och de avgör ju 1-1 på en ganska fin frispark där.
Ja, men det är
den ska ju målvakten ta, känns
det. Men det är den typen av poäng och liksom sent vunna poänger som ett lag som Helsingborg i den status de är just nu behöver. Visst, det är inte de tre poängen de kanske hade önskat, men det är en viktig poäng. Det är en match där Häcken egentligen styr det, alltså har ganska god kontroll. Men Helsingborg får den där typen av poäng kan visa att det är livsviktiga när vi ska summera allting i slutet av säsongen.
En viktig sak också som vi har missat är, vad händer med Erik Friberg? Petad igen nu och inte med i startelvan. Han verkar inte alls ingå i vad heter det?
Han var inte med i truppen.
Nej, jag vet, han var inte med i truppen här. Han verkar alltså han var ju hur bra som helst förra året. I alla fall bra.
Ja, alltså det intressanta i den här situationen är ju att spelarna själva, man läser på
vad de har sagt
efter, tycker att det är underligt att Erik Friberg inte ingår och undrar vad som har hänt.
Ja.
Alltså,
jag har ju svårt att se att han har någon typ av konflikt med Per Mattias Högmo och Erik Friberg. Det är ju två av de snällaste personerna i Allsvenskan.
Ja,
typ.
Men det känns inte som att det finns. Det jag kan tänka mig utan att liksom veta såklart detaljerna är ju att om man tittar på vad de har värvat in.
Ja.
Att även Hovland till försvaret.
Ja, det är norrmaggen.
Det är en norrman med enorm rutin från Rosenborg som går in och blir en tydlig ledare i det här försvaret. Mm. Rygaard som värvats in till mittfältet, 31 år, rutinerad som få också, spelat utlandet. det finns väl någon form av gräns hur många rutinerade liksom stöttepelare du kan ha, och det är tydligt.
Jo, men varför, att... precis, om Friberg var ju ganska bra, varför skulle man värva en ersättare honom då? Var det så att Per-Mathias Högmo såg det här komma, att Friberg inte skulle vara något bra, eller liksom, han märker?
Ja, det är väl att han ser ett behov av att ha andra ledande röster på sikt, gissar jag på. Utan att veta. Sen är det så här, man tittar på det mittfältet. Om vi räknar med då Rygaard ska vara en startspelare i Häcken, och så har du Samuel Gustafsson och Berggren bredvid. Mm. Det är ju spelare som du inte vill sätta på bänken. Det är spelare som du vill bygga inte. Någonting kring, och som du vill ha på sikt också. Verkligen. Och växa. Så jag tror att det är nog inte ett så lätt pussel att göra. Nej. När du har värvat den typen av, du har ju värvat stöttepelare från andra nordiska länder här som ska in och sätta någon form av trygghet, sätta en ny kultur. Och det kan också finnas någonting att vilja bryta med den gamla Häckenkulturen, att försöka bygga någonting som nytt. För det är trots allt, om man tittar på BK Häcken historiskt, har det varit en klubb som alltid har dykt upp i något enstaka guldtips. Mm. Som aldrig har motsvarat det enstaka guldtipset.
I Nordströms guldtips dyker de upp väldigt ofta.
Ja, jag tror inte, den här gången tror jag väl inte.
Nej.
Jag tänkte försöka att inte nämna namn på de enstaka guldtipsen. Men i alla fall.
Nej, det var inget hål. Det var bara ett konstaterande. Det var inget konstigt alls.
Nej, men så jag tror att det kan ha med det att göra spontant.
Sen är ju 36.
Ja, precis. Han är ju 36 år gammal, och då får du ju på något sätt räkna med att du kommer få en roll mer i periferin. Sen såklart, hans röst och vikt för gruppen kan ju ha ett värde i att liksom, men Högmo sa väl också att det var väldigt svårt beslut att peta honom från truppen. Mm. Jag tror inte det finns någon konflikt, men jag tror att det är en konkurrenssituation.
Sen har vi något av det viktigare, tror jag, som IFK Norrköping har gjort. De har tillsatt Tony Tonna Martinsson som sportchef. Och jag har ett råd till IFK Norrköpings styrelse. Skit i det här sportrådet nu, där det ska 7-8 man ska hålla på och ha åsikter och värningar hit och dit. Låt Tonna Martinsson ta över och bestämma i det här fönstret, så kommer det här bli bra, tror jag.
Alltså, det finns,
alltså helt ärligt.
Det finns få människor som har så god, alltså, blick för fotbollsspelare som Tonna Martinsson, och kan bedöma, alltså, titta på vad det är för spelare han har hittat genom åren.
Ja.
Han
talar för sig själv, och att han har varit med under alla de här,
ja,
fina år.
Och det finns en koppling till IFK Norrköping. Jag känner på något sätt, varför har det här som en tillförordnad lösning?
Nej, jag köper det här. Han
har ju suttit där förr, han har ju varit ansvarig för det här förut. Och såklart det finns något sånt. Men jag tycker att i läget de är, så är det väl en klockren lösning på att du har någon som verkligen har ett öga för, alltså, fotboll, framförallt ett öga för talang och liksom framtida stjärnor. För där är han ju otroligt skicklig på att pricka.
Ja, och kan klubben, kan allt vad som har, men han kan varenda spelare i som är ung i klubben från 15 år och uppåt. Han kan svensk fotboll, han vet också där liksom. Det är ju klockrent. Så att, och sen tror jag inte det blir bra. Ju fler kockar, desto sämre soppa. De har gjort en del bra värvningar, men sen har det varit lite för många som ska ha åsikter, tror jag liksom.
Mm.
Så att, ja, vi får se, men jag tror att det där är extremt viktigt för Norrköping att få in.
Instämmer där.
Det var det, vi ska väl säga så, va. Det blev ett ganska långt avsnitt ändå här. Kul med Jahas och kul med Flinks analys från Malmö IFK Göteborg. Vi måste ändå säga någonting om måndagens match som kommer här mellan Hammarby och Malmö. Vad tror du Milos Milojevic får för mottagaren?
Ja, det lär ju inte vara så här jätteglatt i alla fall.
Men alltså så här, jag tror att han hade fått mycket värre mottagande om Hammarby hade legat pyrt till. Nu har de 5 raka, allt har varit klockrätt under Martí Cifuentes. Det kanske är lite bortglömt det där. Samtidigt, det gör ju inte lika ont den där taggen nu när han kom till Malmö och de inte leder. Jag tror att han hade fått mycket värre. Men jag tror att det blir ganska hårda busvisslingar. Och så kanske någon banderoll.
Jag tror de sitter nog på en pedestal där de kan, alltså man säger så här, hånat blickandes neråt snarare än uppåt. Jag tror att det finns snarare en bitterhet, så tror jag att det kommer liksom vara en genomsyra av liksom, titta hur bra det gick för oss utan dig. Alltså den tonen tror jag nog snarare att det kommer vara det logiska egentligen. Sen såklart, han kommer ju inte, det kommer ju inte vara något liksom kärt mottagande. Det kommer inte gå något liksom Sören Kratz är det varv direkt.
Men och sen tror jag han är väldigt, jag tror han, Milos kan vara en sån som sporras och sånt också. Men han är ju van, han har ju tränat Röda Stjärnan liksom. Det kommer ju inte, han är ju van.
Absolut, det där kommer bara vara en petitess i sammanhanget.
Exakt.
För det som sker på plan är intressant. Och då blir det intressant att se hur Det här är ju det som är lite upp till bevis för det här Hammarby-projektet. Hur kan de hantera ett lag som Malmö? Såklart att Malmö ska med skadedrabbat, men likväl Malmö FF.
Ja.
Det blir väldigt, väldigt spännande att se. Och se den matchbilden, hur den kommer se ut. Jag skulle inte bli helt förvånad om Hammarby på något sätt också anpassar sig något på ett sätt och kanske ändå accepterar att inte bara dominera matchen på samma sätt som de har gjort i många andra matcher vi har sett. Så att, det blir... Men
det här är
otroligt intressant.
En match som man kanske har sett mest fram emot här. Den här säsongen.
Verkligen.
Bra, med det så säger vi så. Tack Makoto. Vi är tillbaka nästa vecka på.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och återhörande då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.